Du lyssnar på Scenverket, en podd från vad vi vet. Jag heter Beata Wickbom och i den här podden så tar jag reda på mer om den kreativa processen bakom och runt det vi upplever på teater eller musikscen. Idag ska vi prata mer om improvisationsteater. Och för att höja svårighetsgraden ytterligare ett snäpp, hur du tillsammans med publiken improviserar en av Strindbergs mest omtyckta pjäser, Ett drömspel. Humorduon Dilan och Moa har hyllats för sin föreställning Drömspelen på Strindbergs intima teater, där inget är förutbestämt och allt skapande sker i stunden. Jag blev så nyfiken på hur de hade lyckats improvisera i en och en halv timme. Varje kväll en ny historia med nya karaktärer, som dessutom är sjukt rolig. Jag ville ta reda på mer om hur de kan hålla ihop alla spår. Från publikens inspel, Strindbergs pjäs, handlingen de bygger upp och inte minst samspelet de emellan. Det här är ett samtal om vad som händer när du är fullständig närvaro och hur du kan öva upp din förmåga att vara spontan och lyhörd och rolig. Dilan Apak och Moa Lundqvist är komiker och driver tillsammans podden Dilan och Moa. Duon har också SVT-serien Dilan och Moa tillsammans. Och inte minst så har de tävlat i På spåret tillsammans. Du når mig på scenverket, @vadvivet.se, om du har tankar eller idéer om vem jag borde prata mer med för att ge mer perspektiv på processen bakom en teatershow eller musikföreställning. Kombon humorduo, improvisation och Strindberg. På ett sätt är det ju klockrent och samtidigt väldigt oväntat. Hur kom ni fram till den här idén bakom föreställningen Drömspelen?
Ja, det var så att Strindbergs intima teater kontaktade oss och frågade om vi var intresserade eller skulle vara intresserade av att göra någonting på deras teater. Ta fram en pjäs eller vad vi vill egentligen och spela hos dem. Och då började vi arbeta med det och läsa Strindberg och bolla vad vi skulle kunna göra om vi skulle skriva en pjäs, en humorföreställning utifrån någon av Strindbergs verk och sådär. Så vi höll på med det fram och tillbaka och landade ganska snabbt ändå i att vi ville improvisera. Eftersom det är någonting som vi gör och har gjort båda två många år. Och också längtat efter att ta det till nästa nivå. Vi har gjort kortformsimprovisation, men nu ville vi gå vidare och göra långform.
För de som lyssnar då, vår publik här som inte vet, berätta, vad är den stora skillnaden mellan en pjäs som är lika varje kväll och improvisation?
Ja, improvisation är ju att man hittar på en helt ny föreställning varje kväll egentligen. Sen har man ju för varje långformsföreställning, eller som vi har jobbat i alla fall, så har vi ju en struktur som vi vet att vi ska följa. Vi vet att vi ska ha en huvudkaraktär utifrån någon i publiken som söker svar på en fråga, precis som Indras dotter sökte svar på en fråga. Och det är det vi ska bygga föreställningen runt. Det är ju så mycket vi vet. Allt annat där i hittar vi på utifrån vad vi har pratat om med publiken innan. Och så tar vi in lite repliker och situationer från ett drömspel också. Men så det är ju den stora skillnaden, är ju att det är vi som hittar på allting.
Så varje gång jag går är det egentligen en ny föreställning?
Ja, och det enda som återkommer är liksom repliker ur ett drömspel. Men de får en ny mening varje kväll också utifrån den kontext som de spelas i.
Alltså väldigt kort, hur går det till? Hur vet ni vad ni ska göra när den andra öppnar munnen?
Det är ju det som man repeterar. När man säger att man repeterar improvisationsteater så är det de olika teknikerna bakom varje moment som man övar på. Så att vi har ju då under flera år repat de olika improvisationsteknikerna som till exempel bejakande, mim, bygga karaktärer, bygga dramaturgi utifrån då en förutsättning. Så att det är ju tekniskt svårt och kräver jättemycket repetition och övning. Så att varje sån sak, hur vet man vad man ska säga eller vilken karaktär man ska göra, allt det har sin egen teknik som vi då övar på och har övat på länge, hur man bygger det.
Ja, för att ta det här med bejakande, det ser jag ju när jag tittar, det är en nästan sån här hissnande känsla när Vi säger att du, Dilan, säger, ja, nu står jag här med den här hopplösa korgen och vet inte vad jag ska göra. Jag kan hjälpa dig. Då tar du vid direkt där, Moa. Du kan liksom inte då säga, var är den? Jag förstår inte vad du menar. Du får bara gilla läget. Ja. Och fortsätta spinna på den tråden.
Ja, precis. Det är verkligen det är improvisationens grund. Ja. Grundbult.
Ja.
Yes, and.
Och när blir det bra? Kan man säga att det finns en känsla i kroppen så här, nu sitter det, där funkade. Vad är det då som händer på scen?
Det som händer då är väl total närvaro och total underkastelse till berättelsen. Att man helt och hållet har släppt kontrollen över vad som ska hända och varför. Och bara låter ens impulser flöda fritt och att man är totalt fokuserad på varandra. Då känns det toppen, toppen bra. När man börjar tänka för mycket och undrar vart fan är det här på väg? Vad fan håller vi på med? Varför är det så här? Varför handlar det om det här? Då går det ut för ganska snabbt.
Mm.
Och det häftiga är, tycker jag, som sitter då i publiken, att jag blir lika närvarande. För jag blir på något sätt inte nervös, utan det är mer spännande att se, ska de klara det? Det är som en labyrint liksom. Ja, hon kom ihåg att personen hette Agneta, och i mitt fall då så höll hon på med yoga, men inte vilken yoga som helst hon i publiken, utan basic yoga. Och liksom, ni kommer ihåg allt, och det är sån förtätad stämning i och med att vi vet att det är lika svårt som det ser ut på något sätt. Men ni improviserar ju runt Strindbergs Ett drömspel, en så här riktigt klassisk, många har läst i skolan och så. Måste man ha sett den pjäsen förut för att fatta er föreställning?
Nej, vi försökte utforma den här pjäsen, eller de här olika pjäserna, utifrån att man ska kunna njuta av den oavsett om man är bekant med Ett drömspel eller inte. Sen så finns det ju liksom nuggets för den som är bekant med Ett drömspel. Det finns ju fler detaljer då som man kanske ser eller upptäcker. Citat, miljöer och liknande som efterliknar dem i Ett drömspel.
Grottan var ju väldigt återkommande i många föreställningar.
Det är ju Fingalsgrottan i Ett drömspel. Den uppstod ju nästan varje föreställning på ett eller annat sätt. Och med olika mening och olika syfte och sådär. Men kort sagt så är det inte nödvändigt, men det kan vara kul. Det kan vara extra roligt att känna igen, så här, ja, det där är den där miljön, eller den där hoven, eller stjärnfilten, eller vad det nu är.
Ja, verkligen. Det kändes ganska viktigt för oss när vi jobbade med det också. Att man inte ska behöva ha någon förkunskap. Alltså, tvärtom så kan ju en sån här föreställning kanske bli en god väg in i Ett drömspel. Om man aldrig har haft någon relation till Ett drömspel innan, så kanske man får det nu och vill ta sig igenom den oerhört flummiga skapelsen.
Mm.
Den är faktiskt väldigt flummig, nästan lite new age sådär. När är den skriven?
1902, va?
Ja, den sattes upp 1907, första gången.
Så den ursprungliga pjäsen kommer med så att själva liksom strukturen, att den handlar om människornas letande efter svaret på varför finns vi till, det finns med. Men sen kommer ju publiken med, och det är ju ofta så improvisation. Kan inte berätta, hur går det numret till? Det förvandlingsnumret, att plötsligt är huvudpersonen liksom en som sitter i publiken.
Ja, alltså vi tyckte ju det var en så perfekt ram för en föreställning i Erinran, som är då förordet till Ett drömspel, där han beskriver hur, ja, men vad ramarna är för drömspelet, och det är ju djupt improvisatoriskt. Och då tänkte vi att det är kul om, eftersom att improvisation alltid, om man inte gör nollimpro som det kallas, när man inte har några förutsättningar alls utan man bara kör. Men förutom nollimpro så utgår ju all improvisation från förutsättningar från någonstans ifrån, oftast publiken. Så hur får vi in publiken här? Jo, men nu finns ju ett drömspel redan. Och det var något vi pratade om innan också, att så här, shit, ska vi ta oss an Strindberg? Hur jävla många har inte tagit sig an Strindberg? Han är ju gjord för att han är tidlös i sitt skapande, men det är också så här, vad mer kan man säga? Alltså, hur mer kan man analysera det här? Ja, men då gör vi istället helt nya drömspel. Vi behöver inte ha någon fräsch analys av Strindberg, utan vi kan bara ta hans verk och spinna vidare på det egentligen. Och där kommer ju publiken in, för då, och som vi också säger i presentationen i början av föreställningen, att Indras dotter som är huvudkaraktär i pjäsen, hon har fått sitt svar. Hon har listat ut varför människorna klagar så jävla mycket. Nu är det någon annans tur att få svar på sin fråga. Och så kommer publiken in i våran föreställning att man får dela med sig av.
Och då berätta, då frågar ni liksom, säg, vad är det ni frågar publiken?
Vad funderar ni på? Frågar vi rätt och slätt. Ja. Och så får de börja mumla och prata och berätta. Mm. Och så hör vi, plockar upp lite olika och sen är det någon vi fastnar för. Ja, men som, om jag minns rätt föreställningen du var på, då var det ju någon som ropade ut, hur ska det gå för ekonomin? Ja, då tar vi det.
Jag var helt säker på att den hopplösa frågan inte kunde bli huvudämnet i en pjäs. Och då var det ju då första och andra raden, ni frågar vad hon heter Katarina. Vad har du för intressen, frågar ni henne. Och så vad vill ni mer veta då, varför?
Vi frågar då ofta den som har funderingen om dens liv, var den bor, vad den gör, vad den gör på fritiden. När den började fundera över den här specifika saken eller frågan. Hur länge det har pågått och hur det har påverkat den, vad den känner inför frågan när den tänker på det sådär. Så att under den föreställningen så frågade vi ju de sakerna, så får vi med oss lite olika grejer att använda i pjäsen sen då, som intresse som kan ge. Hon sa ju då att hon gillar yoga, så frågade vi vilken typ av yoga och så sa hon bara basic yoga. Och då blev det i pjäsen sen som en egen form av yoga, väldigt enkel. Bokstavlig yoga blev det ju i pjäsen.
Och ni minns ju allt det här. Bara det är ju imponerande att i det här virrevarvet av ingredienser, det är liksom den ursprungliga pjäsen och så ska ni också komma ihåg den här. Vad har det mer varit under spelperioden för typ av frågor?
Det har varit så himla högt och lågt. Alltså, det har varit frågor som vem bestämmer?
Vad är bitcoin?
Ja, vad är bitcoin? Lever Elvis? Mm. Varför har vi ögonbryn?
Vad är grejen med rymden?
Ja, just det.
Och varför finns haven? Vi har också svarat på. Verkligen stora och små.
Ja.
Och man känner ju att därför att ämnet är så konstigt så känner man ju så att det här kan inte vara inrepeterat. Det är lite den känslan också, det här med ekonomin. Alltså, okej. Ja, då börjar vi, säger ni bara. Ja. Och det blir en ny skapelse då. I vilken ände börjar ni då?
Då börjar vi med en etableringsscen kan man säga. Det är någonting som vi också repar genom att göra då nollimpro. Som är att man börjar göra en scen utan någon som helst förutsättning. Och det man försöker etablera så snabbt som möjligt. Eller inte så snabbt som möjligt, men så, göra så tydligt som möjligt. Det är vilka är med, vilka är karaktärerna. Vad gör de? Vad vill de? Och vad är deras driv då egentligen?
Mm.
Och vad är deras relation? Är superviktigt. Just så då har vi några grejer som behöver etableras. Gärna i den första scenen. Sen händer inte alltid det. Och då kan det bli en lite segare start för oss. Så det kan bli en del scener i början där det är mer sökande och otydligt för oss och för publiken. I den bästa av världen när det går smidigt så lyckas vi etablera 2 tydliga karaktärer. Med olika driv och med relation till varandra på något vis.
Och en relation till frågan vill vi ju sätta tydligt. Alltså antingen genom huvudkaraktären eller genom personer som huvudkaraktären möter. Så vill vi ladda frågan och göra den angelägen för huvudkaraktären. För det kan ju verkligen vara frågor. Ja, men typ så här, varför har man ögonbryn? Det är ju liksom ingen akut dramatisk fråga i sig. Men vi måste tidigt göra den dramatisk för huvudkaraktären. På olika sätt.
Annars blir det bara ett bihang på något sätt. Då blir inte det handlingen.
Precis. Och man fattar inte varför ska vi undersöka det här. Liksom. För att frågan i sig är ju egentligen inte intressant. Det är ju reaktionerna på frågan. Från de olika karaktärerna som är spännande. Och vilken berättelse som växer runt det.
Men det blir inte improvisation. För ni har redan gjort den där med ekonomin. Men om ni bara började då för att etablera. Hur vet du, Dilan, vad Moa... Vad gör du då Moa? Vi säger att du går först. Eller... För det har ni inte, ibland var det den ena, ibland var det den andra. Det såg också helt improviserat. Ja. Gör du med kroppen då? Vad han ser, liksom, här står jag och hackar lök. Eller liksom hur?
Ja, där är det tekniker som handlar om att gå på impuls. Och bejaka impuls. Så att ibland kliver vi in samtidigt. Ibland så är det den ena av oss som går in först. Oavsett så är det ju att hinna uppfatta vad är det för impuls jag själv har. Och eller vad har Dilan för impuls?
Ja.
Och sen acceptera den. Att det kanske det är ingen idé att tänka ut den på förhand. Utan en impuls kan vara någonting som en energi i kroppen. Att gå in med högt tempo. Det kan vara att gå in på något särskilt sätt, precis så, med kroppen för att etablera en karaktär.
Mm.
Vi övar ju på de sakerna då, att bejaka, att se, att hinna plocka upp. Nu verkar du
och hinna släppa och kunna släppa.
Mm.
Det var ett ganska roligt exempel på det, var Lever Elvis-föreställningen. När vi ska börja en ny scen och så går jag in och sätter mig på scenen och är väldigt, väldigt berusad.
Spelar.
Jag spelar väldigt full. För jag tänker att ja, men här passar det om vi drar till en bar. Och så kommer Moa in på scenen och är huvudkaraktären. Och börjar prata som att hon har gått in på en resebyrå. Ja, men då fattar jag. Då måste jag släppa min impuls. Jag måste släppa att vi är på en bar. För vi är på en resebyrå nu. Men jag har ju redan börjat spela full. Så att, och det är svårt att släppa. Så att då är jag en väldigt, väldigt alkoholiserad resebyråperson.
Liksom. Mm. Ja. Och du sa stol där, Dila. Det fanns typ ingenting, men det fanns några props. En stol fanns det.
Ja,
i övrigt har ni inga rekvisiter. Ni byter inte kläder. Ni har väldigt neutrala kläder. Och då, Moa, hur ser du att Dilan har fattat att hon ska vara resebyrå? Så ser du att det liksom, hon fattar? Eller hur klickar ni där liksom, så att ni kan spela vidare?
Det går ju egentligen till så att vi går in på olika impulser då. Som Dilan nämnde, att hon hade en impuls att vi var på en bar. Och jag kommer in som huvudkaraktären och säger att jag vill köpa en flygbiljett. Då svarar ju Dilan mig direkt att vi ska fixa det. Men som en då jättefull gubbe som jobbar på en nästan övergiven resebyrå. Som har gått jättedåligt under pandemin då. Som gjort att han blev alkoholiserad. Så då får allting...
Och genast liksom börjar ni få grejer. Det här kan vi... Och stackars människorna, och så har vi ju Elvis, han som har ställt frågan också. Hur kom Elvis in där då?
Där var det ju då att huvudpersonen den kvällen ställde frågan, lever Elvis? Det är ju en sån konspirationsteori om att det finns en sån konspirationsteori om att Elvis är vid liv på något sätt.
Jag tänkte mer på resebyrån, vad var Elvis då?
Ja, det var det för att den här huvudkaraktären ville köpa en flygbiljett till Nashville för att åka dit själv och ta reda på om Elvis lever.
Mm.
Så att det var att vi förflyttade oss till Nashville.
Mm.
Det var så han kom in.
Mm.
Reseledaren. Men i det exemplet var inte han med något mer sen.
Nej.
Utan han var en bikaraktär som hjälpte huvudkaraktären att ta sig vidare. Men som också i sig själv blev en rolig scen och en rolig karaktär.
Mm.
Men som inte är med hela tiden.
För sen är det ju superskickligt. För sen bestämmer ni, nu är det här färdigt. Och man... någon nick eller något tecken. Och så lämnar ni mitten av scenen en stund och går åt sidorna. Och då fattar vi, ha, ny scen.
Mm.
Och så går ni bara ut igen.
Mm.
Och det här gör ni ju flera gånger. Och ni har ju igen då, ju längre går desto mer trådar ska ni hålla reda på.
Mm.
Vad är viktigt så där i början mera då i andra scenen till exempel att man måste få med? För att det också ska bli roligt. För det är ju roligt hela tiden. Det är ju det som är så konstigt. Att det är både nervöst, lite undligt och fruktansvärt roligt. Tycker jag då i alla fall. Och alla i publiken skrattar ju hela tiden. Och även man ser att ni tycker det är roligt också.
Ja.
Ja, det är ju också så sjukt viktigt att vi har kul. Och att vi också spelar för varandra. Att det inte bara är att vi spelar för en publik och nu ska man göra en perfekt föreställning. För även där kan det falla. Mm. Så att det är verkligen att vi ska ha kul ihop. Men i början av föreställningen så är det väldigt mycket bara etablera hur frågan... Och det är ju också utifrån lite ett drömspel. För att i ett drömspel så är det ju frågan som är central och frågan är aktuell på något sätt för alla som är med.
Mm.
Och samma sak måste vi göra här. Vi måste visa de här olika karaktärerna som vi tar fram i början. Handlar ju mycket om att bygga upp huvudkaraktären och bygga upp huvudkaraktärens relation till frågan. Men det är också att man gör det genom de andras relation till frågan.
Mm.
Till exempel om huvudkaraktären tycker att det är jätteangeläget att veta hur det ska gå för ekonomin. Då kanske, jag minns inte nu vilka karaktärer som kom fram där. Men då kanske det är en kollega eller en bästis eller någonting som är jätterädd för ekonomin. Eller jätteirriterad på att hon undrar det så jävla mycket. Eller någon form av kontrast eller hjälp.
Mm.
Som gör att frågan hela tiden laddas och att det ganska snart dyker upp någon slags konspiration. Liksom.
Mm.
Ja, den medarbetare på Världsbanken som tar just emot de där i grottan och det stora ekonomiska örat som lyssnar.
Ja.
Alltså, ni har ju Alltså, var kommer alla de här idéerna i stunden? Eller finns det vissa saker som ni liksom återanvänder för ni gillar dem så mycket?
I drömspelen då, där finns det vissa miljöer som återkommer och som är kopplade till de här drömska elementen. Att karaktärer kan ha en sanndröm eller en mardröm eller ett barndomsminne. Så det ger ju oss en frihet. Och det återanvänder vi, det greppet att om man känner att nu sitter vi fast eller nu måste vi skifta miljö, då kan en karaktär vakna från en dröm.
Mm.
Det är ju speciellt för det här konceptet som vi har baserat på ett drömspel. Så att lite sådana saker återkommer ju i formen.
Och vissa karaktärer märkte vi ju att vi drogs till.
Mm.
Du hade någon sån märklig butler.
Ja, precis. Det uppstod ofta någon form av butler person, karaktär som hjälper till.
Ja.
En övernaturlig på något sätt butler som hjälper till att guida i den här metafysiska världarna som karaktärerna hamnar i drömspelen.
Ja. Jag hade någon dalmas medium som kom tillbaka.
Kvinna.
I flera föreställningar.
Ja, ni kör med dialekter. Din Möllevångs tant kommer ju fram ibland också, Dylan.
Ja, precis. Ja, hon är där.
De återvänder ofta i någon form.
Absolut.
Det gör de.
Vad är ni mest nervösa för ska hända? Alltså när jag börjar känna så här, nej, det här kommer inte gå.
Det är typ i början av varje föreställning.
Ja, precis. Precis innan vi kör igång brukar det kännas så här,
vad i helvete håller vi på med?
Men det vande vi oss ju vid mot slutet, att det kommer kännas här inför varje föreställning som att ingen av oss har någon aning om hur det ska gå. För det är ju så.
Och mot slutet av spelperioden var vi också... För vi har ju aldrig kört så här många långformsföreställningar så intensivt förut. Det var ju också att vi ville se lite, går det och hur blir det då? Mot slutet var man ganska så jäkla trött i huvudet alltså. Och då var det mycket så här, hur ska vi klara av att gå upp på scenen och igen göra en ny föreställning? Det kan ju inte gå för att jag är knappt vid medvetande, tänker man.
Mm.
Men så går det. Det är något som händer när vi kliver på. Och att vi värmer upp väldigt noga innan. Både fysiskt och mentalt. Mm. Nästan som idrott.
Och får det där fokuset och bara är här och nu och i det här bejakandet.
Precis.
Ja. Det borde ju alla göra inför varje dag egentligen.
Ja.
Men om det ballar ur då, förutom att man kan säga i den här föreställningen att det var bara en ond dröm eller det var en dröm. Mm. Vad kan man mer göra om det blir en återvändsgränd? Antingen att den andra misstolkar och bara förstår inte att vi ska lämna in det här examensprovet eller vad ni nu håller på med. Vad gör man när det tar stopp?
Alltså det är ju som att det kan inte ta stopp.
Nej.
Utan det som kan hända är att blockeringar uppstår där vi inte plockar upp varandra. Och då sänks tempot. Och då blir oftast både vi nervösa och rastlösa. Om vi känner liksom i ryggmärgen att nu stampar den här scenen. Men då är det något som vi har övat på och försöker fortsätta öva på. Som är att istället för att försöka skynda på en lösning eller skynda på en framåtrörelse, så tvärtom sakta ner.
Mm.
För att problemet är då oftast att vi har tappat lite närvaro hos varandra och missar varandras cues.
Mm.
Och då kan man få den här stillastående känslan som också vi då som står på scenen oftast upplever som mycket, mycket värre än när man sitter i publiken.
Ja.
Det känns som flera år för oss.
Det är de här signalerna att du säger så här, nu är löken slut och du missar det, Dylan, och börjar prata om något annat.
Exakt. Ja. Att man blir, att vi kan hamna i lite då osynk beroende på olika saker, det har ju hänt. Och då är det en vanlig respons att försöka snabba på och slänga in mer handling eller mer action på olika sätt. Och det brukar
vi slänger
då bli
in nya saker.
Mm.
Det är alltid ett misstag.
Ja. När det sker då för att man blir stressad eller nervös över pjäsen. Så då övar vi på att försöka kanske kliva ut en sekund och titta på varandra, andas och sen gå in igen. Men det är verkligen lättare sagt än gjort. För att när man står på scenen så blir det ju en enorm stress som man börjar känna jag har inte. Jag vet inte vad som händer. Eller jag vet inte varför jag inte kommer in i det.
Liksom. Ja, då är det lätt att stänga av. Men det där är ju en jätteviktig nyckel i improvisation i allmänhet, tycker jag. Som jag känner blir tydligare och tydligare för varje gång vi spelar, oavsett vad vi spelar. Att ta av det som redan finns.
Ja.
Det krävs så himla lite etableringar. Det är lätt att man tror att men nu har vi bara etablerat att vi är syskon och vi är i en godisbutik. Det finns inget att ta av här. Jo, det finns jättemycket att ta av. Så det är tips om någon som lyssnar håller på med impro. Att gräv där du står. Mer än vad du tror.
Just det.
Och ta ännu mer tid.
Och det blir också, nu hade jag inte tänkt på det, men det är väldigt roligt när ni tempo sänker. Därför att då blir det ännu mer förtätad stämning. Och det är verkligen det här att, men gud, kan de fortsätta hitta något i det här? Och tempoväxlarna är det som är kul. För det kan ju bli väldigt hysteriskt annars. Och det är inte roligare, tycker jag i alla fall.
Nej, precis. Det kan bli att man inte hinner liksom uppfatta vad det är som sägs. Eller hinner förstå karaktärerna eller sådär. Så att det är en särskild teknik att sänka tempot. Och den är svår. En av de svåraste tycker jag personligen. För att det går emot ens liksom instinkt när man står på scenen och är väldigt synlig. Och känner som att man håller på att tappa publiken eller sig själv. Då säger ju alltid en så här, mer, öka. Få dem att skratta, få det att bli kul.
Det är som
igen.
När man är i ett ångestskog nästan. Så här, agera, få bort den här känslan, ja, få bort det här jobbiga. Ja, ta bort det som känns konstigt. Men nej, man måste stanna upp.
Och då är det ju väldigt lätt att man dominerar över den andra och nästan, om man skulle göra så. Det är jättesvårt för den andra att hinna läsa av, då kan jag tänka mig.
Ja,
verkligen.
Om du blir stressad och bara ångestar på med mer handling och mer karaktärer och gubbar och dialekter. Liksom. Ja. Då står den andra med och bara tittar på. Ju.
Ja, för då tror man, det där är något som vi jobbar med jättemycket i vår ensemble också. En ensemble som av en slump också består bara av kvinnor. Det blir ju att man vill ta ansvar. Anledningen till att jag nämner att det är kvinnor är för att de är lite mer benägna att göra det också. Att nu ska jag ta hand om den här situationen. Nu ska jag ta hand om det här att det står still. Det är lugnt, jag tar det här. Men effekten blir verkligen som du säger att då börjar man dominera en scen. Det finns inte längre ett samspel. Och det blir ännu mer stillastående. Så verkligen att så här, vila i situationen. Lita på varandra. Prioritera att ta, ja, men som du sa Moa, bara en sån sak som ögonkontakt. Och bara titta på varandra i några sekunder. Alltså sådana saker tar en så långt.
Verkligen.
Och jag tycker att det är ett recept för vilket mänskligt möte eller grupparbete som helst. Och det här minnet ni har för detaljer är ju också en sån fin ingrediens. Därför att ofta när man samarbetar så kommer ju inte någon ihåg vad man har sagt. Eller vad som är viktigt för mig. Eller nu vet ni hela tiden att ni måste ha kvar de här trådarna ni en gång har stoppat in i väven, eller vad man ska säga. Och den uppmärksamheten är väldigt fin. När publiken har gått hem efter föreställningen, vad är det ni utvärderar då när ni sitter och snackar efteråt? När ni säger, gud, det där blir så bra. Vad är det ni själva tycker? Eller, det där funkar inte. Vad tittar ni efter nu när ni utvärderar?
Ofta så är det som, eller under den här perioden i alla fall, så var det ganska ofta att vi behövde stanna upp efteråt och inte gå in för mycket i att analysera direkt efteråt, för att känslan inte nödvändigtvis säger inte nödvändigtvis jättemycket. Mer än att den säger någonting om hur man själv då upplevde det naturligtvis. Och vissa kvällar så upplevde oftast en av oss, någon enstaka kväll upplevde vi båda att det var tungt, att det inte funkade riktigt och kändes inte bra. Men samtidigt så vet vi då att det är en helt annan upplevelse för oss och vi som har varit där har gjort då väldigt många föreställningar. Så att då försöker vi pausa det direkt efter. Och prata dagen efter till exempel istället. Men det är ju ofta sånt. Alltså om upplevelsen är, när det känns riktigt bra. Då är det ju liksom som att surfa. Nej, men alltså som att åka med. Att man är med men man åker också med. Det är inget jobb på scenen. Och de kvällar då det inte känns så bra. Då är det oftast att man har känt som att man, ja, men är låst. Försökt komma ur någonting men inte lyckas riktigt. Och så kanske då känner man sig dålig för att man gjorde så. Eller inte kom ur det och så. Så de sakerna har vi försökt bryta ner vad det består i och varför. Och...
Ja visst, varför flyter vissa föreställningar på bättre än andra? Och det kan ha så många olika svar beroende på vad det blir för slags föreställning. Det handlar sällan om vilken fråga det är.
Mm.
Nästan aldrig skulle jag säga. Alltså, nej, vi tog fel fråga. Nej, det är aldrig det. Utan det är, hur var vårt samspel? Vilka impulser kanske jag begränsade idag av någon anledning?
Mm.
Det är mer sådana improtekniska grejer alltid.
Ja.
Och det är så skönt för oss i publiken att få surfa med. Jag skulle säga att det är liksom, det är bättre än meditation när det flyter. Det är helt underbart. Om Strindberg satt i publiken, vad hade ni velat fråga honom?
Hatar du verkligen kvinnor så jävla mycket? Eller har du bara blivit hjärtekrossad och är heterosexuell? Och det är det som är problemet.
Ja, hade det varit en bra fråga.
Ja, kanske.
Vad hade du frågat honom då?
Jag hade nog frågat om han gillade impro. Jag är nyfiken på att veta. Jag tror att han skulle göra det. Om han tyckte det var intressant med impro.
Jag undrar också om han praktiserade astrologi. Det hade jag kanske frågat honom om. Eller om han bara var intresserad av det.
Mm. Det hade varit kul att veta.
Hade Freuds idé kommit? Var Strindberg intresserad av det undermedvetna?
Han var ju intresserad av Swedenborg, som ju var en kristen typ mystiker.
Just det, och som jobbar mycket med seanser och sånt. Ja. Jag tänker att impro är ju ett sätt att bara låta saker komma fram. Jag tror han hade varit intresserad av det.
Ja, men jag tror faktiskt också det. Det finns många sådana element i det som är spännande för alla som är lite intresserade av det som uppstår. Mm. Var det kommer ifrån och hur det kan vara liksom en sån skillnad i energi.
Mm.
Beroende på massa olika faktorer. Och rummet och sådär.
Är det lättare eller svårare ju längre man håller på med improvisation?
Både och tycker jag.
Mm.
Jag tror att det är som med alla praktiker man pysslar med oavsett vad det är. Att man får fler och fler erfarenheter och fler nycklar. Men det är också lätt att börja sväva iväg från grunderna. Alltså man ska inte underskatta grunderna. Man ska inte underskatta att göra det som är det allra, allra mest basic.
Det är precis, och inte underskatta det faktum att man aldrig blir klar med det. Alltså så, att det kom precis som ens liksom, olika mönster och erfarenheter hela tiden formar en och är organiskt, så är ju också ens improvisationsteknik det, för att det hänger ihop med det.
Mm.
Jag skulle kunna tänka mig att det kan vara så att när man har väldigt mycket erfarenhet att man blir lite så här, men jag kan detta. Men då, så fort man jobbar då med andra människor så märker man ju, men just det, jag kan aldrig vara säker på det. Mm. För det kommer upp någon helt ny grej med den här personen i en scen, att det inte funkar. Eller. Tekniskt kan det blir det ju lättare av att man blir bättre bara på att känna saker som, här har det varit för lång tid eller nu behöver vi driv. Men det kan också uppstå nya svårigheter i och med det. Det blir mer intressant kanske med åren.
Det måste vara så härligt att vara två och ha den där tilliten och veta att nu har vi gjort massor med långföreställningar här och jag bara lutar mig mot Moa, jag bara lutar mig mot Dylan och det kommer funka.
Mm. Mm. Det är jätteskönt.
Det är väldigt häftigt faktiskt.
Ja.
Cool känsla, cool erfarenhet att ha. För det var verkligen, vi visste inte alls om det skulle gå att få ihop 15 olika föreställningar under 5 veckor. Vi var...
Och det är också något som kräver sitt kontinuerliga arbete. Alltså impro är ju också väldigt mycket en färskvara.
Mm.
Så att även om vi har mycket med oss för att vi har spelat ihop och levt ihop och allt det här liksom under väldigt lång tid, så är det fortfarande någonting vi hela tiden måste underhålla och öva på.
Ja, precis som du sa innan också. Vi värmer ju upp inför varje föreställning till exempel. Och samma när man har repetitioner så värmer man upp inför att repa. Det kräver liksom en övergång från ens vanliga vardagliga jag in i ett annat slags space.
Mm.
Så att
det där superperceptiva spacet. Och...
Mm. Mm.
Vad jobbar ni med just nu för någonting? När ser vi er igen på scen?
Vi fortsätter jobba med improvisation. Nu är vi tillbaka i Skåne och vi jobbar med vår ensemble i Malmö igen. Vi hade ju ett litet uppehåll där när vi var i Stockholm och spelade. Där vi fortsätter att repa och utveckla nya koncept. Vi ska spela den 3 december på Inkonst. Där vi har residens. Så då spelar vi med vår ensemble. Där ingår det också en pianist. Så där brukar vi ju köra lite musik. Improviserade låtar och sådär också. Musikal.
improviserad scener. Både, du vet inte vilken melodi det är, du vet inte vilken text det är, och så ska man sjunga med andra. Alltså, det är inte kloka. Det är, inte, det är verkligen en överkurs. Och så.
Ja, det är väldigt kul. Cool. Det är väldigt kul.
Så vi fortsätter med det och sen lite andra saker som planeras också som vanligt är hemligt alltid. Mm. men impron är inte hemlig, den fortsätter vi med.
Nej, den fortsätter vi med. Sen är det lite manus.
Mm. Det ser vi fram emot. Stort tack för att ni ville
vara
med. Tack
för att jag fick vara med.
Det där var Dilan Apak och Moa Lundqvist. Gillar du vad du har hört? Passa på att ge podden 5 stjärnor i betyg via Apple Podcast eller Spotify. Det hjälper ännu fler att hitta vår podd. Vem av dina vänner tror du skulle gilla dagens avsnitt av Scenverket? Använd gärna dela-knappen i poddappen och skicka det till dem. Delar du sociala medier, använd hashtag Scenverket. Producent Jens Back, mixning Stray Dog Studios och jag heter Beata Wickbom. Podden görs med stöd av Kulturrådet. Nästa gång ger vi dig inblick i en annan spännande kreativ process bakom det du upplever på scen eller teater. Vi hörs då!